Herre, du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger, du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig min Herre, nära dig.
Vi vill tillbe dig, Herre. Herre, vi vill göra våra liv till en enda lång lovsång till dig, Herre. Bara du är värdig vår lovsång. Bara du är värdig, Herre. Herre, vi vill ge dig allt vi äger, allt vi har, Herre. För du gav allt för oss. Herre, du gav ditt liv villigt. Det var ingen som tog ditt liv. Du gav ditt liv villigt för oss, Herre. Herre, hur kan vi annat än att bara tillbe dig, prisa dig, ära dig, Herre, ge allt vi är och har till dig. Åh Jesus, Jesus, Herre, vi älskar dig, Herre, vi älskar dig. Åh radala seja la ganda, vi älskar dig, Herre. Åh, vi tillbe dig, Herre, vi tillbe dig. Herre, vi tillber inte bara dig med våra läppar, Herre. Vi gör det med våra hjärtan, vi gör det med våra liv, Herre. Vi gör det med vår lydnad, Herre. Åh Jesus, Herre, vi älskar dig. Tack att du är här den här kvällen. Herre, tack att du är densamme idag, Herre. Tack att du är densamme idag, Herre. Tack Herre att idag är frälsningens dag, Herre. Idag är helandets dag, befrielsens dag, upprättelsens dag. För du är densamme. Och Herre, oavsett vad vi ser på nyheterna, oavsett vad som sker i våra liv och i vårt land, Herre, så är du på tronen. Du är fortfarande konungars konung och herrarnas Herre. Och Herre, vi bara tillber dig. Och vi bara prisar dig. Åh, vi bara tar någon minut till och bara tillber honom. Herre, åh Herre, tack att vi inte behöver samlas i någon människas namn utan i ditt namn, Herre. Herre, tack att när vi ber så ber vi i ditt namn, Herre. Åh Herre, vi bara tillber dig. Vi älskar dig, vi lovar dig, Herre. Råda la sanda la baraganda. Tack Herre att i dig har vi allt. Herre, i dig har vi allt, Herre. Herre, du är mer än nog för oss, Herre. Åh, Herre, vi tillber dig. Ära dig, du som är helig. Du som är den upphöjde, du som är den helige. Du som är den störste, du som är den högste. Shadalabara, du som är mirakelgöraren. Du som är frälsaren. Du som är den som var, som är och som ändå kommer tillbaka. Åh, Herre, vi bara tillber dig. Åh Jesus, Jesus. Åh Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi bara tackar dig som Kenneth sa innan. Tack att vi får vara bland en skara som får tillbe dig, som vill tillbe dig. Åh Herre, vi älskar dig. Vi älskar dig. Åh Herre, vi älskar dig. Koralaga baraganna. Vi älskar inte dig främst för det du kommer göra utan för den du är. Åh Herre, vi älskar inte dig främst för dina händer utan för den du är, Herre. Kora la sanda la ganda, för det du har gjort på korset. Jesus, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för vad du vill göra den här kvällen. Tack för vad du vill tala den här kvällen, Herre. Åh Herre, vi vill bara ta emot ifrån dig. Tack att du är den som ger och ger igen. Tack att din nåd är ny, Herre. Tack att det är endast av nåd som vi får komma. Men vi får komma. Tack att vi får träda in i det allra heligaste. Åh Jesus, tack för din nåd. Tack för blodet, Herre. Åh, vi bara prisar dig. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, tack Jesus. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Wow, tack för lovsången. Så fantastiskt. Åh, vad mer kan vi önska när vi får tillhöra Jesus Kristus? Markus och jag, vi har lyssnat på mycket på T.L. Osborne. Vet inte om ni unga vet vem han är, men han var ju en av de första evangelisterna tillsammans med sin fru som liksom tog evangelium ut på öppna kampanjer, det som vi då brinner för. Och han sa så här att om igen i sin förkunnelse, han är hos Jesus nu då. Han sa så här om igen i både sina böcker och i sin förkunnelse när man har lyssnat på honom, att om inte evangelium och det Jesus gjorde på korset får det att bli exalterad, då behöver du gå ut i skogen och be igenom på nytt. Och så är det, att du och jag, det främsta som vi behöver prisa honom för är för våra namn skrivna i livets bok. Halleluja. Amen, jag blir alldeles salig här. Jag älskar den här lovsången, att vi vill tillbe honom. Och vi vill ge våra liv till honom, det vill vi ju. Vi vill inte bara ge en liten stund på söndagen, som många kristna faktiskt bara ger. Utan du och jag, vi vill ju ge våra liv. Varje dag, varje stund. 24/7, hela veckan igenom. Amen, så härligt att vara tillbaka i Vetlanda. Vi har kommit hem, för en vecka sedan så var vi fortfarande i Bangladesh. Ajan var så gullig, hon skrev till ett meddelande till mig att hur går det för er? Vi ber för er. Så vi tackar så mycket Lej för att ni i den här församlingen, och jag vet många andra som kanske lyssnar på annat sätt, ni står i gapet och ni ber. Vi åker och ni ber, och utan det ena eller det andra går det ju inte för evangelium att få komma ut. Och vi har precis då ganska nyligen i veckan kommit hem här från Bangladesh. Vi var där och predikade verkligen bland de onådda. Vi åker ju alltid, jag skulle säga mer eller mindre, mycket mer till de onådda. Men det här var verkligen onådd mark. När man kommer fram där första kvällen och vi börjar predika då i en liten by som heter Arua i Bangladesh. Och ingen sjunger med i lovsången. När man säger halleluja från scenen så gensvarar ingen. Och då kan man tycka fy vad hemskt, och vi känner halleluja. Vi har kommit till rätt plats. Alltså vi testar lite så här när vi kommer till olika platser. Ibland när vi kanske ropar halleluja, eller vi har olika fraser vi har lärt oss på vissa språk. Så här vi vet att de gensvarar, de kristna. Och när ingen gensvarar, då känner vi som mest glädje. För då vet vi, då är vi på rätt plats. Om vi ropar halleluja och alla gensvarar halleluja, då tänker vi nej. Vad är de som vi ska nå med evangelium? Men det här var verkligen inget gensvar. Förutom på frälsning. Där fick vi proklamera ut evangelium under 4 kvällar. Och skaran växte och liksom, får jag säga, atmosfären. Du förstår vad jag menar när jag säger det. Det är inte att man går på någon känsla, men det skapas en förväntan som växer för varje kväll. Och tredje kvällen så kände vi riktigt hur det liksom bröt igenom och gensvaret blev större. Och ungefär 2000 människor gensvarade då som aldrig någonsin tidigare hade hört evangelium. Alla hinduer eller muslimer. Och det var så mycket mirakel. Framförallt tredje kvällen var det som att det bröt igenom. Det var så otroligt många som kom fram. Och helt ärligt så brukar det vara så här när vi är utomlands på missionsfältet, att väldigt mycket hinduer kommer fram och frimodigt berättar vad Jesus har gjort och mirakler. Väldigt få muslimer, men den här platsen så var hela scenen full av muslimer. Och våran koordinator frågade om namnet då, för de har ju namn då som liksom bekänner, det visar vad man tillhör för religion.
Och det var så otroligt många muslimer, den här gången muslimska män, som stod där med sina långa skägg och liksom bekände vad Jesus hade gjort. Och så höll de i den här uppföljningsboken, då, ett litet häfte Markus har skrivit samman, som har översatts då, som alla får, om de här grundläggande stegen. Och det var så fantastiskt, vi var så lyckliga. Alltså det är det. Det är inte enkelt bara. Vi åker och det är 5 timmar jetlag, så kroppen tror ju att man liksom går upp mitt i natten, och lagom när veckan är över, då har vi anpassat oss, då ska vi åka hem. Så då tror kroppen igen nu i 5 dagar att man liksom är uppe mitt i natten. Det är lite huller om buller i huvudet. Men det är så fantastiskt. Och det är värt allting. Man bara känner sån otrolig tillfredsställelse. Och du är med i detta. Jag vet ju att som församlingen är med och både ber och ger. Och många av er som individer är med och ber och ger. Och vi gör detta tillsammans. Vi når de onådda. Det är ju ändå så att vi kan ju skynda på. Det är ju det enda vi kan göra för att skynda på Jesu återkomst. Det är ju att alla människor måste få höra om evangelium. Alla folkgrupper. Så vi kan skynda på Jesu återkomst. Under dagtid så hade vi också en ungdomsledarkonferens. Och det var också så fantastiskt. Närmare 200 unga. De var mellan kanske, några var neråt 15. Men de flesta var kanske mellan 18 och 25 år gamla. Några var lite yngre. Som hade kommit från olika delar av Bangladesh. Som vi hade bjudit in och gjort lite större konferens där. Liksom vårt team bor. Och vi fick verkligen så in i nästa generations ledare. Och det är ju så, förlåt mig nu ni som är lite äldre. Men det är så fantastiskt att få så in i nästa generation. Och i Bangladesh så kan man säga att det finns ganska mycket faktiskt kristen religion bland de här äldre som har varit kristna ett tag. Man kanske inte tror det i ett land som är så onått. Men i den här yngre nationen, det var sån öppenhet. Och en öppenhet för Guds ande. Den dagen då, eller det var väl egentligen 2 dagar, men framförallt en dag brukar vi ha en helig andedag där vi verkligen ber för alla och talar mycket om andedopet och ber för andedopet. Och det var så otroligt många som bara började tala i nya tungor. Så det var en helt fantastisk vecka som vi var med om. Nu är vi hemma 2 veckor och sen åker vi till Nepal. Sen är vi hemma 3 veckor och sen åker vi till Pakistan. Så nu är det full rulle den här våren, så ni får gärna fortsätta och be. Men vi kunde inte vara lyckligare när vi får göra detta. Det var lite rapport, snabba ryck. Men nu ska jag gå in i det budskapet som Gud la på mitt hjärta. Det är ju så här, ibland så känner man ett visst budskap bara till en viss plats. Och ibland så, det är så för både Markus och mig, och det är kanske fler som förkunnar här. Och då kan det vara ett budskap som föds som man känner, åh, det här måste jag bara få fortsätta att förkunna. Så jag har talat om det här en gång på våran älskonferens som vi hade i november. Men jag bara upplevde så starkt att det var detta som jag ville, eller som jag inte ville, som jag skulle tala om den här kvällen här i Vetlanda. Och innan jag just ger dig titeln som Gud har gett mig, så vill jag bara säga att du och jag är ju inte blinda för att det är mycket som sker i vårat land som är tufft. Johnny Foglander, du läste lite från hans brev, vi följer ju också med i detta. Och det är mycket tufft, det är ju konsekvensen av synd rent krasst, alltså det är ju den stora summeringen av det. Men det är nya saker hela tiden, och det är krig och det är saker politiskt och det är ekonomiskt. Och uppe på allt detta som sker i vårt land, i våran värld, så sker det ju tyvärr väldigt mycket tuffa saker innanför kyrkans väggar. Man kompromissar radikalt med Guds ord. Man tror inte att Guds ord är Guds ord längre. Guds ord har inte högsta auktoritet längre. Och det som Bibeln kallar synd kallar man nu för kärlek och så vidare. Och man samtalar och diskuterar om icke-frågor. Det som förr var icke-frågor, som bara var det här är sant, det här är Bibeln. Jag talar om innan för alltså, de som är kristna nu. Då börjar man samtala och diskutera. Och vet du vad, jag känner varningar direkt. Man hör om vi samtalar om det i våran församling. Eller vi, jag pratade med en pastor som tillhör ett annat samfund. Och så hade de samfunds någon träff då i det här samfundet. Och då diskuterade man den här frågan och den här frågan. Jag behöver inte ta upp. Men det som är rakt emot vad Bibeln lär, tar man upp och samtalar och diskuterar. Och vad gör man då? Man släpper in. Man släpper in åsikter och känslor och ja, men vi måste höra på den här människans vittnesbörd eller historia. Det är en snyft historia hur man inte har blivit älskad och accepterad för att man har levt i synd. Alltså, vi måste kunna skilja på synd och person. Ah, det är så mycket som sker. Och jag tror också att om du läser lite kristna nyheter och även, det har ju faktiskt gått ut även i vanlig media, så ser man olika kristna ledare runt om i världen. Många som talar engelska, amerikaner och så vidare. Man faller i än det ena och än det andra. Alltså stora ledare som faller i sexuella synder och det är pengagrejer och så många olika saker. Villoläror som kommer och sprids och plötsligt så har varmt brinnande troende som är känd och så har de gått rakt ut och tro på någon konstig, ja men jag vet inte, förlåt mig, men jag kallar det hokus pokus. Man har lämnat ordet. Och ihop med detta då så är det ju otroligt många, både kristna och icke-kristna, som mår dåligt, psykiskt dåligt, psykiska ohälsan, skilsmässor. Alltså det är så mycket tufft. Nu ska jag bara börja med detta, men det kommer sluta väldigt bra. Men det som jag vill säga är att det råder ingen tvekan om att det är sista tiden vi lever i. För det är så mycket som är konstigt, förvirrat, kaos och mörker. Men det som är mitt budskap den här kvällen är att det finns en väg att gå igenom. Och inte bara gå igenom, utan mitt budskap idag är att du kan gå segrande genom den sista tiden. Segrande genom den sista tiden, inte krypande, inte med nöd och näppe, utan det finns ju saker i ordet och i relationen med Jesus där du kan gå segrande. Betyder det att vi inte får möta tuffa saker? Nej, det betyder inte. Det är ingen röd matta med fina rosblad utspritt liksom på väg till himlen. Det är mycket tufft som du och jag kanske möter just nu, kommer få möta, och det blir inte lättare heller. Men du och jag kan gå segrande genom den sista tiden. I alla sju breven till församlingarna i Uppenbarelseboken, det är ju brev där Jesus talar till församlingarna, då finns det en fras i allihopa där Jesus säger: den som segrar. Och det ska vara du och jag, eller hur? Du ska gå segrande genom vad du än får möta, vad som än sker i våran värld. Den som segrar, där ska vi sätta in våra namn. Du och jag ska vara en som segrar. Efter då den här frasen så kommer det alla möjliga härliga saker som Jesus talar om. Men jag vill nämna bara en sak här som faktiskt inte bara är härlig utan väldigt allvarlig. Och det är den som det står i till församlingen i Sardes i Uppenbarelseboken 3:5. Där säger Jesus så här: den som segrar ska jag aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Men vänta nu, vad är det Jesus säger? Då finns det alltså en möjlighet att få sitt namn skrivet i livets bok. Men det kan strykas ut. Alltså det finns ingenting som heter en gång frälst, alltid frälst. Men däremot så talar Bibeln om att vi kan bli frälsta. Eller vi har ju blivit frälsta, vi som tror. Men sen så behöver vi också arbeta på våran frälsning. För att en dag bli frälsta. Och jag tror att det är det Jesus talar om när han säger: den som segrar. Vi blir frälsta, men vi arbetar på våran frälsning. Vi vandrar med Herren så att vi en dag kan segra. Att vi en dag när Jesus kommer tillbaka, att vi kan vara en av dem som segrar. Och det är allvarligt. Annars så säger han väldigt mycket härliga saker. Man ska få sitta på hans tron och få äta livets träd och allt det här. Men han säger faktiskt att den som segrar, det namnet kommer inte strykas ut. Alltså jag får en gudsfruktan. Vi har faktiskt, jag såg det pålystes här på söndag, ska ju Jan Sköld vara här i församlingen. Och vi har lite så här privata bibelförklaringsträffar med honom en torsdag i månaden i vårt vardagsrum. Som vi hade i torsdags här nu med Jan Sköld. Han bor ju i Sjö också, han är ju en kär vän till oss. Och då gick han igenom just, vi går igenom två kapitel i Uppenbarelseboken varje gång. Och det är så spännande och han är ju så fantastiskt duktig. Och då berörde han ju just kapitel 2 och 3. Och det blev så, det blir så allvarligt just när han talar om detta till Sardes, alltså församlingen i Sardes. Det namnet, den som segrar, den ska inte stryka ut. Men du och jag behöver vara de som segrar för att inte förlora frälsningen också. Och det, jag tror att det är sund fruktan man får då, en gudsfruktan. Vad kan jag göra? Vad behöver jag göra för att vara en som segrar, som håller hela vägen? Inte bara är frälst nu. Det är ju fantastiskt att få sitt namn skrivet i livets bok. Jag säger ju alltid, vi prisar ju Herren för alla de här namnen som vi knappt kan uttala från Bangladesh, som nu har skrivit i livets bok från den här byn. Men man behöver också arbeta på frälsningen så att vi ändå blir frälsta. Och idag så vill jag tala om 8 saker. Hur du och jag kan leva våra liv så du och jag kommer vara en som segrar. Den som segrar. Och hur vi då kan gå segrande genom den här sista tiden. Inte bara nödnäppa att vi liksom kommer in i himmelriket en dag. Utan också då att vi får leva som de här segrarna. Och innan jag går in på de 8 sakerna så vill jag bara säga. Redan från början är du född till segrare. Alltså du är skapad till en segrare. I 5 Mosebok 28. Och vers 13 så står det så här. Herren ska göra dig till huvud och inte svans. Du ska endast vara över och aldrig under. Till och med när vi går igenom tuffa omständigheter kan du vara över. Aldrig under. Och i Romarbrevet 8:37 så skriver ju Paulus här. I allt detta, han har talat om lidande och nöd och olika saker då, som han fick möta. Och som vi får möta. Och som förmodligen vi kommer få möta ännu mer i den här tiden vi lever i. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och i engelskan så tycker jag det är lite bättre uttryckt. Jag skojar ju alltid, jag jobbade ju som engelskalärare innan, så sa jag engelska är ju änglarnas språk. Engelska. Då står det så här på engelska. We are more than conquerors. Alltså vi är mer än övervinnare eller segrare. Vi är det redan. Det finns i oss. När vi blir på nytt födda så får vi del av Guds DNA. Och i Guds DNA så finns segern. Men sen tror jag också att vi samtidigt då behöver samarbeta med allt detta som Gud är och som han har lagt på våran insida. Men jag vill bara proklamera ut det över dig här idag. Eller här ikväll. Du är mer än en segrare, mer än en övervinnare. Du är huvud och inte svans. Du är över och behöver aldrig vara under. Och nu ska jag ta de här 8 sakerna som lite fyndigt nog alla börjar med över. För du är en övervinnare. Du kommer vara över och aldrig under. Det är första som håller oss på vägen, som gör att vi kan gå segrande genom den här sista tiden. Det är att du behöver vara, och jag, överförtjust, passionerat förälskad i Jesus. Inte bara förtjust, utan jag tror det kommer krävas att vi är överförtjusta. Alltså att vi har den här första kärleken till Jesus. Ibland ska vi krångla till det. Vi ska liksom tänka, nu i den här tiden ska vi göra så, och nu gäller detta, och nu ska vi vara så och så. Nej, vi behöver gå tillbaka till grunderna. Älska Jesus av hela ditt hjärta, all din kraft, hela ditt förstånd, står i Matteus 22:37. Vi behöver vara förälskade i Jesus. Och det var ju just detta också som Jesus säger att han har emot församlingen i Efesus, är också ett av de här breven, att du har tappat din första kärlek. Någonting som jag tänkte på också i de här breven, vi har ju bara blivit lite, vi har ju läst dem innan, men man blir ju påminn nu när vi går igenom vers för vers på de här kvällarna. Jesus säger väldigt många positiva saker också till de här församlingarna. En del får mer positivt och en del får lite mindre. Men så ändå säger han, det här har jag emot dig. Och då tänker jag på det som David Wilkerson sa till kristna församlingen i Sverige 2004. Och jag tror inte det har blivit bättre utan snarare värre. Det här har jag emot dig, du är apatisk. Ljummen. Alltså det är ju det här, om vi har förlorat våran första kärlek till Jesus. Jag vet inte om du minns hur det var, men jag minns när jag var 20 år gammal och när Gud grep mitt liv. Jag var fanatiskt förälskad i Jesus. Tid och rum försvann när jag läste ordet och bad. Alltså man bara ville tjäna honom av hela hjärtat. Man var beredd att göra allting. Det var tur att man kanske inte visste vad livet skulle kräva när man sa, Herre, jag ger dig mitt liv. För man var så förälskad i honom. Och jag tror att vi behöver jobba på, precis som i våra äktenskap. Där behöver man jobba på kärleken. Jag ber ofta till Herren, hjälp mig att fortsätta vara förälskad i dig, Jesus. Också i min man, det behöver vi jobba på. Men alltså hjälp mig att vara fortsatt förälskad i dig, Jesus. Jag tror att Jesus säger det här främsta budet som är att älska honom av hela våra hjärtan. Det är ju det främsta budet och sen då älska oss själva, vår nästa som oss själva. Varför? Jag tror så här, när vi lägger den pusselbiten på plats, att bevara kärleken till Jesus. När vi bevarar den, då läggs det andra på plats. Och om vi älskar honom, då vill vi tjäna honom. Då vill vi be. Då vill vi tillbe. Alltså, vi vill offra våra liv, våra pengar eller vad det kan vara. Alltså, det är inte ens ett offer då. När jag gör saker för Markus, jag ser ju inte det som ett offer. Det är ju det som är kärlek. När man lägger ner sitt liv för någon. Alltså, när vi älskar honom först av hela hjärtat, all vår kraft, hela vårt förstånd. Då läggs det andra på plats. Det blir inte jobbigt. Ibland när jag kanske har kämpat i kallelsen och livet. Jag menar, livet möter oss. Och ibland känner man sig lite så här. Åh, egentligen vill jag bara vara hemma och käka chips eller choklad. Det är ju inte alltid att man har lust att bara åka iväg och tjäna. Eller åka iväg på en missionsresa, även om det är fantastiskt. Det är samma sak för dig. Ibland vill inte du komma till kyrkan eller tjäna eller vittna. Eller gå ut på stan eller vad det än vi gör. Men när vi påminns om kärleken till Jesus, då vill vi. Alltså det, när den biten läggs på plats, då läggs allting annat på plats. Och Paulus skriver ju så här i andra Korinthierbrevet 5:14. Ty Kristi kärlek driver oss. Alltså han gav inte upp. Han var med om. Jag tror inte att den listan han räknar upp vad han fick gå igenom är längre än din lista. Eller jo, jag tror att den är längre än din lista. Han fick möta väldigt mycket. Men han sa, Kristi kärlek driver oss. Och jag tror att det är kärleken både till Jesus, men också från Jesus. Alltså vad är det som driver oss ut i bushen i Bangladesh? Det är inget bekvämt någonstans. Det är ju Kristi kärlek. Både till honom, från honom till de här människorna. Och det är det som måste driva dig och mig. Så låt oss, nummer ett, då vara överförtjusta. Fortsätta vara passionerat förälska Jesus. Det är ingenting vi bara kan ta oss. Be om det. Herre, förnya min kärlek. Hjälp mig, Herre. Låt mig törsta efter dig. Hunger efter dig. Älska dig. Och när vi ber om någonting, det är verkligen en bön efter Guds hjärta. Då har vi redan det som vi har bett om. Det andra, nummer två. Du och jag behöver vara övertygad. Både om vem Gud är och vem du är i och genom honom. Alltså vi kan inte bygga våra liv på vem andra säger att den här. Vi behöver lära känna honom genom ordet. Vi behöver lära känna honom i bön. Du behöver vara övertygad. Vem är Gud? När du möter livets tuffheter. Vem är Gud? Han ändrar sig ju inte. Han är inte som en människa som kan ljuga. Han är densamme igår och idag all evighet. Han kommer vara densamme i den här tiden. Han är densamme i Sverige. Han är densamme i ditt liv. Oavsett vad som stormar runt omkring. Men du och jag behöver vara övertygade. Det betyder orubblig. Säker. Det kan inte skakas. Och jag tror att den tron på Gud. Den övertygelsen kan vi bara få genom ordet. Alltså vi behöver bli läsare, ätare av ordet, studerare av ordet. Vi behöver äta av detta så vi vet att vi vet. Jag har lärt känna Herren. Jag vet att han är allsmäktig Gud. Han är min herde. Han är livets bröd. Han är mitt segerbaner. Han är min mirakelgör. Han är vägen för mig. Han är sanningen. Han är livet. Han är trösten. Han är alfa och omega. Han är den som var och är och som kommer. Men det räcker inte om jag står och ropar, även om jag ropar lite högre. Förlåt mig att jag ropar. Jag blir exalterad här av ordet, vem Gud är för oss. Men du behöver vara övertygad. Och även när man är där i sin ensamhet, det är lätt att vara övertygad bland människor som älskar Jesus. Vi har tillbett och vi har bett. Men när man är där och omständigheterna trycker på, då behöver vi veta och vara orolig. Vi vet vem man är. Spelar ingen roll vad jag ser just nu. Jag vet vem du är. Jag lyfter min blick. Jag fäster den på dig. Och även vet om vem du är i och genom Kristus. Det är inte bara, eller det är ju bara Gud som är allsmäktig. Men du behöver veta vem du är i honom. I mig själv är jag svag. Men i honom, i och genom honom förmår jag allt. Du förmår allt. Och det, Bibeln bara bubblar ju av olika saker som berättar vem du är i honom. Vad du har i honom. Du behöver förstå att du är frälst, förlåten, älskad, fri, utvald, övervinnare. Alltså det finns ju, jag skulle bara kunna säga sak efter sak efter sak. Men du behöver bli övertygad. Och i Kolosserbrevet 2:7. Jag älskar den här versen i kärnbibeln. Det är härligt att läsa kärnbibeln som ett komplement. Det är inte jättelätt att bara läsa den rakt av, för det är så mycket insprängt mitt i själva bibeltexten. Men det är gott att studera och ha det som ett komplement. Och i Kolosserbrevet 2:7 i kärnbibeln så står det: förbli djupt rotad i honom som ett träd som står stadigt. Detta resulterar i att ni blir uppbyggda och ständigt befäster er tro, växer i inre stabilitet. Precis som ni själva blev undervisade om och överflödar i tacksamhet till Gud. Alltså förbli djupt rotade. När Jesus säger ju det i Johannes 15 när han ger liknelsen om vinstocken och grenarna. Vi behöver förbli i honom. Sen så säger han vi behöver förbli i hans ord. Och sen så säger han att ordet behöver förbli i oss. Det är något annat. Där det är i oss. Vi behöver förbli djupt rotade i honom. Du behöver vara övertygad. Vad någon annan än gör. Vad någon annan än säger. Vad som än predikas där du kanske för övrigt går på möten. För här vet jag att det är sanningen som predikas från den här talarstolen. Så behöver du vara övertygad, orubblig och inte skakas. Nummer 3. Du behöver vara överens med Gud. Din mun behöver tala vad ordet säger. Alltså, oj, 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 vilket bra vapen det är. Ibland så är vi ju bombarderade av olika tankar, tvivel, otro. Det kan vara så många olika saker. Men då har vi vapen i våran tunga att välja att tala ut och vara överens med Gud. Det han säger, det talar ut. Tala inte ut allt du känner, allt du tänker, allt du ser. Vi faller alla där. Typiskt, jag kommer aldrig bli helad. Eller de här omständigheterna kommer aldrig ändras. Alltså vi är så lätt där. Men vi kan stanna det. Även om vi är bombarderade med sinne. För det är där fienden skjuter sina brinnande pilar. Så kan vi vara överens med Gud. Vi proklamerar ordet. I Osrosboken 18:21 så står det: tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar den. Är det någon som vågar räcka upp handen på det? Alla kvinnor kanske. Får äta dess frukt. Alltså vi får äta frukten, även du som inte brukar den så ofta. Det du talar ut det kommer tillbaka. Alltså det frukten får vi äta. Och vi har makt att tala ut. Jag tror inte bara på allmänt gå runt och vara positiv. Jag tror på att tala Guds ord. Jesus sa när djävulen kom emot han. Det står skrivet. Vad den vi möter i den här tiden. Vad du än möter. Tala ut Guds ord. Alltså jag älskar ju tungotal, men inte ens tungotal hjälper mig när jag är bombarderad i sinnet. Och jag brukar säga det att när Marcus och jag är ute på missionsfältet så är det så underbart och härligt. Fysiskt kanske det är lite prövande, men det är underbart och härligt. När vi kommer hem och landar liksom i våran soffa i Sävsjö, då skjuter, då riktar djävulen alla sina kanoner och skjuter mot våra sinnen. Då bombarderas vi av massa olika dåliga saker, negativa, alltså allt möjligt skjuter emot oss. Då hjälper det inte att be tungor. Be tungor är ju fantastiskt. Vi behöver tala det står skrivet. Vi behöver liksom mota bort det står skrivet. Vad han än skjuter, vad vi än känner just då, för då är vi lite sårbara. Då har vi haft underbara segrar och djävulen är ju arga. Och vi är lite trötta och vi kanske sänker garden lite i bön för man har laddat så mycket och man har varit så på stridsfältet så man sänker. Det är inte det att man inte ber, men man orkar inte på riktigt samma sätt för man är lite fysiskt svag. Men då behöver man ändå tala Guds ord. Tala Guds ord. Vi behöver vara överens med Gud. Det håller fruktan borta. Det håller modlösheten borta. Det håller hopplösheten borta. Det håller uppgivenheten borta. Vi talar Guds ord. Vi är överens med Gud. Det står skrivet. Och då kommer du få äta frukten av det som du har talat. När vi proklamerar Guds ord. Det första som alltid sker tycker jag när man talar Guds ord. Om vi säger att man går igenom en omständighet. Man går igenom en prövning. Och så börjar man tala ut Guds löfte om detta. Ofta så ändras ju inte omständigheterna första gången man talar ut det. Har du märkt det? Utan vi behöver stå fasta. Men det första som ändras är att fienden förlorar makten över oss. I sinnet. Det som vill kanske få dig att frukta. Jag fruktar inte så ofta, men det kan slå med modlöshet. Liksom att det hjälper väl inte vad man gör, strunt i det. Men när jag talar Guds ord så håller det borta och tron livas upp. Och efter ett tag så får man se också omständigheter ändras. Så vi behöver vara överens. Det är ju samma ord. Överens med Gud. Nummer 4. Vi behöver överflöda av den dubbla strömmen. Johannes 7, 37-39, så säger Jesus, eller det står så här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Jag brukar alltid säga det, att vad skönt att han ropar. Så klagar du att jag ropar och Markus han ropar ju ännu mer. Då kan du gå till Jesus med det, för vi försöker följa honom. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu har Guds ande blivit utgjuten. Alltså vi behöver ju ropa ännu mer då. Och du och jag kan överflöda det som är så fantastiskt med andedopet. Om inte du har fått uppleva för att bli uppfylld av den heliga ande och få börja tala i nya tunga. Det blir ju, alltså när vi blir frälsta, då har ju vi den heliga ande. Vi har tillgång till vattnet, vi kan känna den heliga ande och så vidare. Men när vi blir uppfyllda så får vi ju strömmen på insidan. Ur hans innersta, ur vems? Den speciella evangelisten eller smorda förkunnaren? Nej, den som tror på mig. Tror du på Jesus? Yes. Det räcker för att kvalificera, för att ta emot källan på insidan. Strömmar av levande vatten. Alltså, om du och jag fortsätter att överflöda, för även om vi har fått bli andedöpta, uppfylla av anden, så tror jag att vi varje dag behöver gå och få bli, vi blir inte andedöpta om och om igen, men vi behöver uppfyllas av anden. Leva nära den här källan som det står i Zakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft kan det ske, utan genom min ande, säger Herren. Innan det, verserna innan, så talar de om oljeskålar i himlen. Som är kopplade. Det är ju det som är Guds ande. Guds ande vill överflöda. Här talar strömmar av levande vatten. Han är också oljan. Men vi behöver vara kopplade. Dagligen bara koppla samman med de här skålarna i himlen. Som aldrig tar slut. Har du känt att din kraft tar slut ibland? Det har jag. Ibland känner man både kanske andligt, själsligt, fysiskt. Men vi har strömmen. Vi bara kopplar samman, vrider på kranen på fullt. Så vi kan överflöda av strömmen. Och jag tror att det är samma ström som Hesekiel ser i 47 när man mäter upp det här liksom, att vi kan gå på olika nivåer, den dubbla strömmen. Och så står det att den dubbla strömmen, där den flyter fram, där kommer allt till liv. Det blir sunt, det kommer till liv, deras löv blir till läkrom och så vidare. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men du vet säkert stället, Hesekiel 47. Den strömmen, om du och jag överflödar, vi kommer inte bara gå segran, utan vi kommer få med oss fler på vägen. Det är ju det handlar om. Det är ju inte bara att du ska löpa din eller liksom ditt lopp och gå segrande och vinna frälsning, men du måste göra det också. Men vi vill ha med oss så många som möjligt. Men då kan vi inte bara, vi behöver överflöda av den här strömmen. Vad är det som kommer ur dig där du går fram? Är det torrt? Du kanske inte knappt räcker till dig. Herren har tänkt att vi ska överflöda den dubbla strömmen. Att det ska vara strömmar. Och just en ström, det är ju inte bara något som går in i dig och stannar där. Utan en ström har ju ett inflöde och ett utflöde. Och det är det som är så härligt. Och vet du vad jag har märkt? Ju mer jag har utflöde, desto mer törstig blir jag. Herre, hjälp mig! Jag behöver dig. Jag klarar mig inte utan dig. Känner man att man klarar sig utan en helig ande, då kanske man inte har något utflöde. Men det ska vara den här härliga strömmen. Och vet du vad som är så härligt med en ström? Det är friskt. Och ihop med den här, jag tror att den helige ande, du vet ju han som också hjälper oss att arbeta på vår frälsning. Helgelsen och en ström, vad gör den? Den för med sig det här smutsen, gruset liksom. Det kommer av bara farten, det som inte ska vara kvar i våra liv. Så låt oss överflöda av denna dubbla strömmen. Nummer 5, vi behöver övervaka. Den som segrar, om vi ska gå segrande genom den här sista tiden, så behöver vi inte bara be, utan vi behöver vaka och be. Alltså vi behöver övervaka. Det är två skilda saker. I Markus 14:38 bland annat så står det så här. Vaka, och Kärnbibeln lägger till, var vaken och alert. Man är liksom på tå. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Vi har alla ett kött. Och jag tycker ju fortfarande att Hans Augustssons beskrivning i Josua i Gamleby är så bra. Han talar om köttet som en gris som behöver strypas dagligen. För den där grisen uppstår, har du märkt det eller? I vissa situationer, så vi behöver strypa grisen. Men vi behöver vaka och be så vi inte kommer i frestelse. Så att inte vårat kött får utrymme, utan att vi får vandra i anden. Och vi vet vad andens frukter är. Mildhet, godhet, kärlek, tålamod, självbehärskning och så vidare. Och köttets gärningar, de är inte fina. Alltså det kommer inte funka. Men vi behöver vaka och be. Vi behöver be. Vi behöver ha relationen levande med Herren. Vi behöver be för olika saker. Och be innehåller ju så mycket olika saker. Men vi behöver också vaka. Vara vaken och alert. Alltså att vi vakar över både vårat kött, vårat liv. Så att inte den här världens fukt får tränga in. Så saltet får förlora sin sälta. Att vi får salt och ljus. Vi behöver vaka över våra äktenskap. Vi behöver vaka över våra barn. Vi behöver vaka över vårt ledarskap. Det var fantastiskt det Johnny delar. För det behövs ju en omvändelse generellt i svensk kristet ledarskap. Och varje person som på ett eller annat sätt är en förkunnare eller en ledare. Alltså vi behöver vaka och be för dem, men vi behöver vaka över dem så att de håller skärpan. Men så behöver vi be för att man blir förkrossad. Att man vågar böja sig och erkänna synd. Och jag säger så här. På den nivån man har syndat behöver också bekännelsen komma. Har jag syndat inför Gud och liksom gjort någonting, låt oss säga att jag har tänkt saker som är synd, då behöver jag bekänna den synden inför Gud. Har jag gjort någonting mot Markus, då behöver jag bekänna synden både inför Gud och be om förlåtelse för Markus. Är jag en ledare och har gjort saker i min församling, då behöver jag bekänna inför Gud och bekänna inför församlingen. inför församlingen. Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man bekänner på den nivån. Och då måste man vara krossad. Då måste man verkligen ha fått uppleva den här omvändelsen. Men jag tror också att, precis som det här fantastiska stället, jag har också läst det flera gånger just i Kärnbibeln, att när man har lärt sig hur fantastiskt det här är som kommer från Herrens ansikte när man omvänder sig, då kommer man inte tveka att göra det. Alltså det är värt att bekänna. Det är värt att omvända sig på den nivån som det är. För man vet den här känslan av renhet som kommer. Men vi behöver övervaka både över våra personliga liv, över våra äktenskap, över våra familjer. Alltså jag tror på att vi behöver stå i gapet där, va? Inte bara för oss själva, utan vi är övervakare. Vi vakar och ber över vår situation och över vårt land. Det står ju det kända stället från Jesaja 62:6. På dina murar, nu byter jag, Sverige har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Jag uppmanar, vi är ju alla på ett sätt väktare och bedjare. Men jag tror också några av er här och några av er som lyssnar. Man har en kallelse av att vara den här väktaren som vakar. Många som jag känner som har den här kallelsen. Gud väcker dem på nätterna och de får liksom gå in i bön och förbön för olika saker. Gud lägger, det kan ju vara, måste inte vara landet, men också landet. Olika nivåer liksom, det, sig själv, äktenskapet, familjen, församlingen, staden, men också vårt land. Den som segrar övervakar, den ber inte bara, den prisar inte bara, även om inte något av det är bara, utan den är vaken, den är alert, den ser vad som sker. Jag menar, Holgers kallelse, vi var i ett vardagsrum och predikade igår och då var det några kvinnor som höjde upp Holger till skyarna. Jag vet att han inte gör det själv, men hur han har vakat och bett, liksom, varnat, försökt att väcka människor. Det är verkligen Holgers kallelse. Men jag tror att det är fler av er som också har en kallelse av att vara de här väktarna på muren som vakar, som väcker, som är alerta. Man ser saker kanske innan andra ser. Alla gör inte det. Ibland när Marcus och jag pratar om och när allt det här med corona kom och alla de här grejerna av kontroll och så. Och ibland så sa jag och Marcus, men ser man inte vad det är som sker? Men vi såg och vi försökte varna liksom vad fienden gjorde bakom allting annat. Och jag tror att flera av er har en sån här kallelse av att vaka. Du ser saker, du ser längre, du ser bredare. Och det handlar inte om att du är bättre än någon annan eller den är sämre. Så det handlar inte om det. Det handlar om olika kallelser. Men då behöver vi väcka, vaka. Men sen har vi också ett personligt ansvar att övervaka. Om vi ska segra, om vi ska kunna gå igenom den här tiden där mycket lud. Jag menar, fienden är slug. Han är smart, han har haft några tusen år på sig. Vi behöver vaka och be. Vaka och be. Och det viktigaste är ju just det här som Jesus säger. Anden är villig men köttet är svagt. Vi får inte låta köttet bara dra iväg. Om vi har syndat och omvänder oss så får vi förlåtelse. Men konsekvenserna är kvar. Det behöver vi förstå. De kan vi inte välja. De kan vi inte sudda ut. Utan det får konsekvenser. Nummer 6. Vi behöver överge både den här världen och vårt eget. Vi behöver överge. Den som segrar är död till den här världens begär. Och till sitt eget. En del kanske inte har några begär till just den här världen. Liksom vad det är. Men man är helt uppfylld av jag och mig och mitt. Alltså det kommer inte hålla. Fienden kommer nyttja det direkt. Den som segrar är död till den här världen och till sitt eget. I Lukas 9:23 så står det så här. Sedan sa han, alltså Jesus, till alla, om någon vill följa mig. Och jag tror det enda som håller i den här tiden är att följa Jesus. Vi behöver gå så tätt så vi nästan trampar han på hälarna, va? Halka inte efter en millimeter. Då ska han förneka sig själv och varje dag ta upp sitt kors och följa mig. Vi behöver ju inte dö den fysiska döden. Den dog Jesus villigt, gav han sitt liv för dig och mig. Alltså det är ju bara så otroligt. Men vi behöver dö dagligen, plocka upp vårt kors till oss själva. Till jag och mig och mitt och till den här världen. Det kan hända att det är vissa områden i ditt liv där världen pockar på. Du behöver vara död till det. Förneka dig själv det här. Det kan vara saker i våra egon liksom. Där det drar och sliter lite. Vi vill kanske behålla någonting. Men vi behöver dö bort ifrån det. Annars så kommer det där bandet liksom att hålla oss tillbaka. Och blir det riktigt illa så drar vi längre och längre ut. Och så kanske vi till och med går så långt så att vi förlorar frälsningen. Alltså det är inget att leka med. Synden, världen, ego. Det är inget att leka med. Åh, varför säger Jesus detta? För att han är en hård och kall Gud? Nej, tvärtom. Han vet att om ni ska följa mig, det kommer inte funka att ha kärlek till den här världen. Det kommer inte funka att hålla kvar och vara uppfyllda liksom av sig själv. Utan därför säger han detta av kärlek. Förneka dig själv. Och han säger, Hanna, lägg av dig själv. Det kommer inte funka att bära runt på Hanna. Alltså det funkar inte. Och ta ditt kors på dig varje dag. Som sången vi sjunger när det är dop. Jag tror ni sjunger den här med. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag följer korset och lämnar världen. Om andra tvekar vill jag dock följa. Nummer 7. Det här tror jag är väldigt viktigt. Alla är viktiga, men vi behöver överbrygga när det gäller relationer med människor. Alltså du, den som segrar, den har överseende med människors misstag, svagheter. Den som segrar förlåter direkt. Välsignar andra människor. Har inte massa åsikter om andra människor. Utan släpp det. Det är som när Petrus frågar, men hur blir det här med Johannes då liksom? Hur blir det med Johannes? Hur blir det med honom? Och då säger Jesus, vad har du med det att göra? Kom, följ du mig. Alltså vi kan inte vara upptagna med det, utan vi behöver välsigna människor. Och ser vi någon som är fel ute, en ledare eller en annan troende, då ber vi för dem. Men vi behöver ha överseende. Vi behöver älska, vi behöver överbrygga, vi behöver förlåta. Vi behöver gå den högre vägen. Det här med människor är inte alltid enkelt. Inte ens kristna människor, har du märkt det? Vi är olika. Och någon tänker så här, tack gode Gud att inte alla är som Hanna. Och jag säger samma sak. Men vi behöver överbrygga här. Vi behöver ha kärlek, den här agape-kärleken till varandra. Och om någon gör någonting mot dig, då behöver vi ha ett automatiskt svar. Har ni fått det någon gång när ni har mejlat någon? Sådana här autosvar kan man få ibland från någon som är på semester eller så. Du och jag behöver ha ett autosvar i våran sinne. Om någon gör det illa, då tänker vi, den menar inte illa, utan det var ett misstag. Den förstod inte vad den gjorde. Den kanske är sårad själv. Den kanske är trasig själv. Den kanske inte riktigt... Alltså förstår du? Det här autosvaret istället för att döma och bli jättesårad och ledsen. Utan vi har det autosvaret som gensvarar. Vi överbrygger. Vi går den högre vägen. Vi väljer att tänka gott. Vi väljer att tala gott. Paulus säger, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Men vid ett tillfälle så säger han så här att när andra talar illa om oss talar vi väl om dem. Wow. Det är stort. Det är nog att bara kunna när andra talar illa om en. Att kunna vara tyst, eller hur? Men han säger, när andra talar illa om oss, då talar vi väl om dem. Det är att överbrygga. Det är att gå den högre vägen. I Romarbrevet 12:18 så står det, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. På dig. Hur kan du hålla fred? Vet du vad jag skulle vilja säga? Att hålla fred med någon, det är inte bara att okej, jag liksom sköter min mun och sköter min business. Att jag helt enkelt gör inte dig illa. Utan om jag ens har en tanke av att du kanske har missförstått någonting jag har gjort. Du kanske blev sårad där. Det kanske var någonting. Alltså då går man högre vägen och kontaktar och frågar. Men när jag sa detta... Tog du det fel eller tog du det rätt? Alltså man går lite längre. Jesus säger ju det. i Matteus 5:39-41. Jag säger, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Hur många gånger gör vi det? Och just det här att slå på kinden, det är när man blir förnärmad. Alltså det är egentligen inte en fysisk grej där. För det är inte så många som går runt och slåss. Utan det är när någon kanske kränker mig. Alltså gör mig illa med sina ord. Då vänder jag andra kinden till och säger, det är okej. Alltså det är verkligen att gå den högre vägen. Om någon tvingar gå en mil, går då två med honom. Alltså vi kan, det finns flera nivåer upp här, hör du det? Och jag har talat till mig själv också. För att många gånger om människor har gjort Marcus och mig illa, då väljer vi att förlåta och väljer att välsigna våran bönekammare, men vi vill helst inte träffa dem. Och vi vill helst inte liksom tala väl om dem. Utan man gör sitt bästa och bara bita ihop för att inte liksom säga någonting som man egentligen känner, va. Men det finns flera nivåer upp. Och den som segrar, låt oss överbrygga. Låt oss tänka gott om varandra. Låt oss tänka gott om människor. Låt oss be för dem. Låt oss älska dem. Låt oss förlåta dem. Alltså, låt oss gå den högre vägen. Kanske kommer det något namn till ditt sinne nu där du antingen behöver förlåta, och det är väldigt allvarligt. Det behöver vi göra direkt. Men det kanske också är någon som du känner att okej, jag har förlåtit, men den där personen gör mig verkligen liksom, det är olika känslor som kommer där. Välsigna, gör någonting, visa kärlek. Alltså det finns så många olika sätt. Ensam är inte stark. Jag tror att i den här tiden så kopplar Gud också oss samman. Och när jag säger oss så talar jag om vi som älskar hela ordet. Vi som älskar Jesus. Vi som vägrar böja oss. Vi som vägrar kompromissa. Vi som ska segra. Och vi hejar på varandra. Vi peppar varandra. Vi väcker varandra. Alltså vi behöver varandra. Ensam är inte stark. Och när det är prövande, då behöver vi ännu mer varandra. Till och med i Sverige, som är världens mest individualiserade land. Vi sitter där och lider av den största sjukdomen som ensamhet. Och ändå kopplar vi inte samman. Alltså låt oss finnas för varandra. Och låt oss därför överbrygga. Du behöver överbrygga mina svagheter, för jag har dem. Men jag är ledsen att säga, du har en och annan du också. Men vi behöver överbrygga där och ändå koppla samman för ett högre syfte. Och då talar jag inte om någon konstig ekumenik där man ska försöka komma samman som troende fast man inte har Bibeln som grund, för det funkar inte. Utan jag talar om syskon som älskar Jesus, och älskar vi honom då håller vi hans bud. Vi ska överbrygga. Och det åttonde och sista, vi behöver vara överlåtna. Hela livet. Hela 24 timmar om dygnet. Allt för många ger upp längs med vägen. Alltså om jag börjar med tidsmässigt. Det finns så många, fast vi bara har hunnit bli drygt 40, Marcus och jag, och tjänat Gud drygt 20 år. Holger och Leif, ni har ju säkert, och Birgitta, ni har säkert sett så många fler. Men när vi var i unga år, i 20-årsåldern. Det var så många som brann. Och alla ville känna Jesus och ge sina liv till Jesus. De kanske inte var kallade till missionärer som oss, men på olika sätt. Och så gick det, för vissa gick det bara några år. Och sen var det borta. Man kanske inte lämnade Jesus, men man lämnade överlåtelsen. Det var inte Jesus, han var långt ner på listan. Bakfickan man plockar upp kanske om det var tufft någon gång. Och sen ju mer åren har gått, desto fler ser vi människor som var kallade av Gud. Smorda av Gud. Jag brukar säga bra mycket mer smorda än jag. Bra mycket mer gåvor än jag. Men de har gett upp. De har lagt ner. En del grävde ner talenterna. Redan från början eller mitt i livet. Man slutade vara överlåten. Kanske är det för att ettan inte fanns. Man slutade vara passionerat förälskad. Överförtjust i Jesus. Och då försvann det där andra när livets prövningar kom. Men du och jag, vi ska vara överlåtna hela vägen. Inte bara unga år och brinna lite grann. Utan vi ska brinna mer och mer och mer och mer. Vi ska vara överlåtna. Vi ger det våra liv, Herre. Och när vi ger honom våra liv så ger vi också han 24 timmar om dygnet. Alltså jag vet ju att du behöver gå till ditt arbete och du har olika syster. Det är inte det jag talar om. Men det är inte det att Jesus bara är herre ett par timmar på söndagen. När vi är i kyrkan. Utan han är herre. Det han vill, vi överlåter oss. Och Romarbrevet 12, ett sista bibelversen för idag. Så förmana er nu bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Jag tror att vi behöver frambära och överlåta våra liv, vårt allt, vår vilja, alltså allt vad vi är, allt vad vi har, all vår tid, alla våra pengar, det tillhör ändå Gud. Det är inte tiondet som tillhör Gud. Allt vi har tillhör Gud. Sen har vi fått en del att förvalta. Och det gäller att vi förvaltar det väl. Och om vi inte förvaltar det lilla vi har väl. Då kommer vi inte förvalta det om vi får mer väl. Och det vet Gud. Det är därför han säger var trogen i det lilla. Men låt oss överlåta. Låt oss lägga våra liv på altaret. Det är det handlar om. Ett levande offer. Återigen, vi behöver inte dö på korset. Men vi behöver frambära våra liv. Här är vi, Herre. Använd oss. Sänd oss. Ta oss. Inte bara när vi är 20 år gamla. Inte bara några år. Inte bara några timmar på söndagen. Utan Herre, gör vad du vill. Det är din vilja som gäller. Den som ödmjukar sig inför Gud och ger sitt allt till honom. Finns inga begränsningar för vad Gud kan göra. Jag minns så tydligt när Herren viskade i mitt hjärta. Det var för några år sedan nu, men den här frasen har bara funnits med mig. Då sa Gud så här, Hanna, det finns ingenting som jag inte förmår att göra genom en person som har överlåtit sig helt till mig. Och det ser vi också, det är också Bibelns sanning. Det kan vara en person som förvandlade städer och liksom gjorde så mycket. Låt oss leva överlåtet, Herren. Amen. Du ska få vara en som segrar. Du ska gå segrande i och genom den här tiden. I och genom det som du möter just nu. Och vi ska göra det som de Herren har kallat oss att vara. Vi kan ju bara ta och ställa oss upp tillsammans. Ni får gärna ta plats här vid piano så kan vi gå in i lite låsång sen. Men jag vill bara be en bön för dig att du ska få vara en som segrar. Och när vi talar om sista tiden, nu kanske någon säger, det talar ju alla om hela tiden. Ja, men jag tror att vi är överens om att det är så mycket mer som trycker på. Och framförallt innanför, liksom i den kristna världen, så är det så mycket förvridet. Innan så var det kanske, det alltid varit krig och olika tuffa saker utanför. Men då åtminstone så var det rent och fräscht och ordet och sanningen och smörjelsen och allt av Gud in i kyrkan. Bland de kristna. Och det är kanske det som skapar så mycket förvirring idag. Men du och jag ska gå segrande genom den här tiden. Koda saleja la ganda. Ridi libarasta koda la geja la ganda. Du och jag ska gå segrande i och genom den här tiden. Kora la deja la banda. Lodara sejo logo brasta kada la banda. Si bara sejo logo brasta kada la banda la banda la ganda. Och kom ihåg, du har redan DNA i dig av att vara en segrare. Men låt oss också samarbeta. Jag rabblar inte upp allt igen, du har lyssnat länge. Men låt oss ha de här över i våra liv. Och låt oss leva som med fokus på korset, med fokus på Jesus, med fokus på målet, med fokus på att en dag så kommer vi få möta honom och då kommer han säga väl gjort, du god och trogne tjänare. Och han kommer säga, du är en som segrar. Och så kommer du få allt det här underbara som uppenbarelseboken räknar upp. Och framför allt, vi kommer förbli frälsta. Vi kommer vinna evig frälsning, inte bara för det här livet, utan evig frälsning. Och jag vill bara be för dig, jag vill bara be att du ska få vara en av de här, givetvis jag också, jag predikar lika mycket till mig. Men jag bara upplever att det är ju en allvarlig tid, men det är också allvarligt det här att vi behöver bevaras. Vi behöver bevaras i allt detta. Och framförallt så kommer jag be för ditt och mitt hjärta att vi förblir överförtjusta. Passionerat förälskade. Den här första kärleken vill jag bara ska få förnyas i våra liv. För jag tror det är nyckeln till allting. Herre, vi bara prisar dig och ära dig, Herre. Du som är konungars konung, du som är alfa och omega, Herre. Herre, du som redan vet slutet från början, Herre. Herre, vi bara tackar dig, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, för det som du har talat till oss den här eftermiddagen, kvällen, Herre. Och jag bara ber för mina dyrbara syskon, varje man, varje kvinna. Du känner oss innan och utan till, Herre. Herre, du vet hur långt vi har kommit i vår vandring med dig, Herre. Men du vet att oavsett hur långt vi har kommit så är det inte lätt i det här livet, Herre. Herre, du har själv sagt att i den här världen får vi lida, Herre. Och Herre, vi bara tackar dig trots allt detta. Så mitt i allt detta kan vi vinna en överväldigande seger. Herre, jag bara talar ut över var och en, Herre, att de är segrare. Herre, tack att de är redan mer än övervinnare. Herre, jag tackar att du har gjort dem till huvud och inte svans, Herre. Herre, jag tackar att du har skapat dem att vara över och aldrig under, Herre. Vad som än pågår i deras liv just nu, vad som än pågår i deras äktenskap, i deras familjer just nu, i deras församlingar just nu, i vårat land just nu, i städerna där vi bor, Herre, i vårat land, i våran värld, Herre, så bara tackar dig, Herre. Mitt i allt detta så är vi segrare, Herre. Herre, jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig, Herre, att var och en ska få vara en av dem som segrar, Herre. Herre, jag tackar dig att du kallar oss att gå segrande genom den här sista tiden, Herre. Vi vägrar kompromissa. Vi vägrar böja oss, Herre. Och Herre, jag bara ber just nu, Herre. Herre, jag ber för vart och ens av våra hjärtan om en förnyad kärlek till dig. Herre, vi bara ber att den här första kärleken ska bara få pulsera på nytt, Herre. Så som vi minns när vi blev frälsta, Herre. När vi bara såg dig. När vi bara hade dig för ögonen, Herre. Där tid och rum fick försvinna. Där allt vi ville var att vara med dig. Tillbe dig, be till dig, prisa dig, följa dig, lyda dig, Herre. Herre, jag bara ber om en förnyad, att vi ska passion och en kärlek, att vi ska få vara överförtjusta i dig, Herre. Herre, jag bara ber att vi lätt ska kunna överge både den här världen och allt vårt eget, Herre. Herre, det vi räknar inte ens som ett offer, utan vi ger dig med glädje, vi överger dig med glädje, Herre. Herre, jag bara tackar dig för ett folk som inte bara ber utan som vakar och ber. Vi övervakar, Herre. Herre, du har gjort oss var och en till väktare på ett eller annat sätt, Herre. Herre, vi bara tackar att vi får vara överens med dig. Att våran mun får tala det du talar. Det du redan har skrivit ner till oss i ditt ord, Herre. Herre, vi vill tala ditt ord, Herre. Vi vill tala sanningar. Vi vill inte bekänna de lögner fienden skjuter till vårt sinne. Utan vi talar ditt ord, Herre. Vi talar det som är till seger. Vi talar liv och inte död, Herre. Kura salabaragan, och jag förgör lögner som har skjutits mot var och en, Herre. Herre, jag bara tackar för blodets beskydd över våra sinnen. Herre, jag bara tackar dig och prisar dig. Tack för överlåtna liv, Herre. Herre, tack att vi inte vill ge bara lite grann till dig. Vi vill ge våra liv till dig, Herre. Herre, jag bara tackar att vi ska få överbrygga. Herre, jag bara ber för var och en om det är saker som har gjorts emot dem, Herre. Jag bara tackar att vi får ge förlåtelse. Att vi får välsigna, att vi får överseende. Vi får välsigna, vi får överbrygga. Tack att vi får vara ett folk som går en högre vägen. En extra mil som vänder den andra kinden till, Herre. Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi bara tackar dig, Herre. Herre, vi bara lovar dig att vi får fästa vår blick på dig den här kvällen, Herre. Att vi får bara skaka av oss de där omständigheterna. De där felaktiga tankarna. De där känslorna som lätt kommer, Herre. Åh, Herre, vi bara tillber dig. Vi bara prisar dig. Jag bara talar ut en nytt hopp där det har varit hopplöshet, Herre. Herre, jag bara talar ut tro där det har varit tvivel, Herre. Herre, jag bara talar fri där det har varit fruktan, Herre. Jag bara talar mod där det har varit modlöshet, Herre. Herre, vi bara tackar dig. Herre, tack att vi får vara ett folk som också står tillsammans, Herre. Sida vid sida, axel mot axel, Herre. Vi bara tackar dig och prisar dig. Vi bara lovar dig, Herre. Du som redan har segrat. Du som är Herre mot seger, baner, Jehova Nissi. Vi bara proklamerar ut ditt namn, Herre. Herre, vi bara tackar att vi får kroka arm med dig. Herre, tack att du som är i oss är större än han som är i den här världen. Tack, Herre, för att vi får överflöd av den dubbla strömmen. Helig ande, jag bara ber, fyll var och en. Fyll var och en. Helig ande, uppfyll var och en. Bara förlös tungotal. Helig ande, bara uppfyll var och en. Så att vi får överflöd av den dubbla strömmen. Vi bara prisar dig. Herre, vi bara tackar dig. Tacka dig, Herre. Orada la baraganda la banda castora lambara staccada la gabaraganda si barastaccada la gabaraganda Råd, jag bara upplever att det är någon här inne som har varit så nära att ge upp, men nu bara kommer ny kraft nu, nytt hopp, ny styrka. Om det är fysiskt, om det är själsligt, om det är andligt. Shodara baraganda la gabaraganda Sambara stakada la gabanda la gambara stakade. Shibara stakada la bara gabanda la gabaraganda. Kibara stakada galabando rogoda galagabanda. Siti gilibalo gobrostora gabanda. Tack, Herre. Jag vet inte om vi har någon härlig. Bara ta vad du än Gud har lagt på ditt hjärta. Så vi bara får tillbe honom, prisa honom. Vi bara får bli lite till i hans närvaro här. Om det är någon som du behöver förlåta, gör det nu. Gör det nu i ditt hjärta. Om det är någon du behöver kontakta, så gör du det efteråt. Shoda la baraganda la baraganda. Bara det som har berört dig, där du behöver bli förnyad. De här över du behöver. Bara ta det just nu, direkt ifrån tronen, och så bara tillbe vi tillsammans.